Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag. Det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Har du inte den här tävlingsjävulen i dig så tror jag att det är svårt att nå hela vägen.
Hon är historisk, inte bara för att Nilla Fischer räknas till en av de bästa svenska fotbollsspelarna genom tiderna, men nästan 20 år i landslaget. Hon har vunnit VM-brons, diamantbollen, brons i EM, Champions League, OS-silver och tyska ligan 3 gånger. Hon är den första svenskan som fått en fotbollsarena uppkallad efter sig och hon har valts in i världslaget 2 gånger. Utan också för att hon gjort ett av de mest uppmärksammade tacktalen i modern svensk historia.
Vi spelar för att vi älskar sporten. Vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer, sluta aldrig att spela fotboll. Sluta aldrig att kämpa för jämställdhet. Och känn ingen tacksamhetsskuld, för vi är värda så mycket mer.
Slår du upp ordet influencer i Cambridge Dictionary finns två definitioner. Dels en sån som får pengar för att prata om produkter i sociala medier. Dels att påverka hur andra människor beter sig eller i förlängningen hur de tänker. Mycket tyder på att Nilla Fischer haft den påverkan. Om någon timme ska hon berätta vad som har hänt sedan talet på fotbollsskalan 2018. Efter flera år i en av Europas bästa klubbar, Wolfsburg, är hon nu tillbaka i Sverige och spelar back i Linköping. Fyllde just 36 år, siktet inställt på OS 2021. Men först värvet avsnitt 428. Här är Nilla Fischer inspelad på Linköping Arena. Hur mår du?
Det är bra.
Hur ser din tillvaro ut just nu av sommaren 2020?
Mycket hemma och påta i trädgården. Jag håller på att försöka odla diverse grönsaker. Så att, just nu tränar vi förmiddag, så det är det iväg på träningen och sen hem och antingen hämta på förisen senare eller nu på semestern så vara med honom och familjen. Så att, men mycket ute och fixa och och hålla mig sysselsatt.
Vad odlar du?
Potatis, morötter, bondbönor som jag fått lära mig nu att det tydligen inte är så gott. Eller har hört, jag har inte smakat dem än. Men
okay.
Jag tänkte bönor som bönor, men sockerärtor och vad har jag mer? Massa olika kryddor, rödbetor, squash.
Låter som att du har mycket plats ju.
Ja, vi har ganska stor plats, men jag har dem i pallkragar, så att det är liksom små odlingar.
Mm, jag fattar. Är det nytt för dig att odla?
Ja, det är det. Det är någon ny passion jag har. Jag tycker det är jätteroligt. Och, exempelvis med tomaterna så odlar jag dem också från frö. Och så det frö, så att jag tycker det är kul liksom hela den här processen att se det växa och hålla på att flytta in, flytta ut och jag gillar att hålla mig sysselsatt. Jag är inte någon längre i alla fall som tycker om att ligga framför tvn och slöa.
Då tänker jag också att det där, alltså det är grundläggande tillfredsställelse. Liksom att man skapar någonting som växer själv.
Ja, det är det. Verkligen. Och jag hade väl kanske inte den tanken så från början. Att jag tänkte bara testa odla lite och se hur det går och sådär. Men det är ju verkligen att man, eller jag känner att ja, men det här att få rå om och ta hand om och sen se det växa och sen om man då till och med sen kan liksom äta det också. Det, jag tycker det är oerhört intressant att kolla på Mandelmans. Och jag inser ju att jag kommer aldrig komma dit hen, även om man ska drömma. Men det är en stor inspiration tycker jag. Mm. Med människor som liksom klara av att få se sig själva med mat.
Jag har aldrig sett programmet. Jag har dock varit på gården.
Oh,
helvete vad folk det är.
Okay. Ja.
Här var helt det bananas. Ja, det var väl. Jag såg griskultingar. Sen var jag aldrig inne i själva handelsträdgården.
Nej, okay.
En grej som jag är nyfiken på. Alltså, för att när jag hör dig i intervjuer prata om hur det är att vara med landslaget så är det så här att det är ganska mycket möten också.
Mm.
Är det så nu när du är hemma här och spelar i klubben också?
Nej, det är det inte, för då är vi ju, då har vi kanske möte innan träningen oftast, ibland efter inte så mycket. Men sen är det ju, jag är ju heltidsanställd, men sen är det ju ledig efter träningen är slut och då gör jag vad jag vill och alla andra också, så att det är inte alls på samma sätt på hemmaplan som med landslaget, och då är det mycket som ska vi ska förstå hur vi ska spela, vi samlas inte så mycket, så att det är mycket, mycket information som ska in och vi kan ha tre möten på en dag, så att det är mycket att sitta och lyssna, mycket att sitta och prata och ja, hitta ett gemensamt sätt att spela med landslaget på ett annat sätt än här, för då är du i din miljö och då kan du redan ofta systemet. Så att då, jag tycker det är väldigt skönt att det inte är så mycket möten.
Mm. Hur mycket är du på faktisk plan och spelar då?
En och en halv timme per dag. Okay. Ungefär. Så att den totala arbetstiden per dag är, ja, man ska räkna från när jag åker hemifrån till jag kommer hem, så är det cirka 4 timmar oftast. Så det är ju på det sättet ett väldigt behagligt liv.
Har du inte mer att göra för du är lagkapten?
Nej.
Nej.
Så att, eller har jag det, men jag gör inte det.
Okej. Men har du inte massa så här styrketräning och skit också?
Jo, det har vi också, men det gör vi som det har gjort idag. Så att då har jag varit i gymmet i 1,5 timme istället. Mm. Så att, men då gör du ju, vi har så att då gör vi styrkan idag och sen är vi färdigtränade.
Och nu då i början, är det tungt nu? Eller?
Nej, nu är det lätt.
Okay.
Mer fart och mindre vikt för mig just nu.
Och det där tänker jag, för att om man kollar på fotbollen generellt så är det väl så att det är där som det har hänt mest. Att ni liksom, alltså om man kollar på fotbollsspelare både på här och damsidan för 20 år sedan så känns det kanske mer som att man typ rökt en cigg i paus.
Ja.
Och nu är det liksom alltså väldigt mycket fys.
Ja, det är det. Det brukar jag säga, har jag sagt oss tidigare, att hade jag så i den form som jag var kanske mellan eller från 16 år, 17, 18 och skulle spela här så hade inte jag hållit. Alltså då hade jag inte varit fysiskt förberedd för det. Att det är en annan fysisk status på de som kommer upp, de som är yngre och även oss såklart som är äldre. Men alltså bara när jag kom till Tyskland så var det ju folk som rökte, spelarna där. Sen är fortfarande den klubben, den var då bäst i Tyskland och är fortfarande bäst. Så att de fick det att funka, men det var en liten det var intressant.
Alltså vadå, att man inte bara är feströkare utan på riktigt är rökare?
Ja, på riktigt var det jag vet inte vad det kan ha varit, 5 stycken spelare som ja, men efter träning eller efter match gick liksom runt träningsanläggningen och tog sig en cig. Mm. Alltså på ett sätt så var det ju så här, ja, men så kan man inte hålla på. Samtidigt som det var alltså rätt så skön inställning för att de var tillräckligt bra ändå. De som rökte var ofta de som hade bäst på fystesterna, löptesterna och sånt. Så det gick liksom inte att säga så mycket om det.
Nej, jag fattar. Har du ens smakat på en cig?
Ja, det har jag.
Ha.
Men jag fyller 36 i år så det är ju... ja, det var väl i 20-årsåldern någon gång som det var någon feströkning, men nej.
Det var inte för dig?
Nej.
Snus då?
Nej, inte det heller.
En sak som jag är lite nyfiken på också, det kring självförtroende liksom. När man är en av världens bästa i sitt fält som du är, alltså hur kan man träna på det här?
Självförtroendet?
Ja.
Ja, det kan man säga, eller kan man, det går att träna på. Det finns ju psykologer eller mentala rådgivare att ta hjälp av, definitivt. Sen har inte jag jobbat med det själv personligen. Jag tycker inte när jag var mitt inne i det och kände att liksom, jag menar att eller jag insåg inte då att min prestation påverkar liksom mitt sätt att vara riktigt, utan det har ju kommit i, har ju förstått i efterhand att liksom, ja, men om jag var bra på plan så var jag även bra utanför och tvärtom. Så det har ju sen kommit i olika kontexter med familj och vänner att, och även åldern, att jag är trygg med mig själv och jag är trygg med min familj och mina kompisar och känner också att anledningen till att jag yttrar mig är ju för att jag vill inte bara låta tiden gå och inte försökt påverka till att förbättra våra möjligheter. Och det är väl där också, för varje gång jag har yttrat mig så har också mitt självförtroende växt.
Ja, okej. Okay. Alltså när du har pratat om saker som är viktiga utanför fotbollen så att säga.
Ja, precis. Ja. Där också. Sen även, det är olika antar jag hur man är som person, men för mig också när allting faller på plats med familj och sin omgivning eller min omgivning så blir jag helt enkelt tryggare i mig själv. När jag så omger mig med personer som jag mår bra av så växer jag också som människa.
Mm. Och har det då, att du är en tryggare person, har det gjort dig bättre som fotbollsspelare?
Ja, det tycker jag. Absolut, att jag vet att jag står inte och faller med vad som händer på plan. Alltså jag tar fortfarande förluster eller liknande liksom lika hårt. Jag är inte långsur på samma sätt nu, men absolut att när jag gör ett misstag på plan, ja, men vad ska jag göra åt det? Jag kan inte påverka det mer än att liksom nästa aktion. Och sen tror jag också med min karriär allmänt också så har jag varit med om stora förluster och stora misstag, så att jag tänker också att det kan inte bli värre.
Mm. Ni hade ju en mental coach i landslaget som jag lite mellan raderna kanske har utläst att du inte var så imponerad av. Men finns det någon så här mental coaching som har funkat för dig? Eller du har inte tagit del av det?
Jo, och sen skulle jag väl kanske inte säga att jag inte var imponerad av henne, men för mig har det funkat bättre med en idrottspsykolog, att jobba med någon som är mer inläst på själva ämnet liksom med idrott och prestation inom idrott. Och vi har ju en sådan nu i landslaget som funkar bättre för mig. Sen har jag inte, och han, det är fritt fram att prata med honom när man själv vill, om det är på samlingar eller kontakta honom utanför. Och sen känner jag väl att jag har haft, jag vet inte om jag har haft det, men jag tycker själv ändå att jag har liksom haft koll på mig själv och kunnat prestera på plan och varit som bäst egentligen i de största matcherna. Men annars så tycker jag definitivt att vi lagidrottare kan bli mycket bättre på mental rådgivning eller ta individuell hjälp. Att det inte alltid bara göra som resten av laget.
Hur mycket färgar det där? För det måste ju ni känna också, du som alltid jobbar i grupp. Liksom, om det finns människor som liksom har sviktande självförtroende. Du som kapten, känner du ett ansvar för det?
Ja, men det blir det ju med automatik att, alltså både som lagspelare, äldre och kapten, att du ser ofta ganska tydligt om det är någon som behöver jobba med eller som har det lite tufft självförtroendemässigt eller tvivlar på sig själv, att du är ofta där som medspelare och försöker liksom pusha på ett positivt sätt. Att kanske ja, jag är i riktig affekt så har jag svårt att styra det, men annars om jag kan liksom kanske pusha och ge konstruktiv kritik på ett annat sätt, kanske inte så rakt och hårt, utan kanske då på ett sätt som funkar för just den här personen.
Mm. Ja, fan, det låter ju lite komplicerat ändå att hålla, ja, det är inte så många du behöver hålla koll på här i klubben kanske, men...
Ja, det blir, men ofta det kan också vara bara att det som sker på plan, det sker på plan, och sen kanske efter eller innan så får jag eller någon annan liksom hjälpas åt med den här spelaren, att ja, men kör på som du brukar, eller när jag sa det här så menar jag det på det här sättet, och liksom så att det inte, för vissa spelare tänker mer på kommentarer man får än vad andra gör.
Mm. Men hur ser samtalen på planen ut mellan dels med lagkamraterna men dels med motståndarna?
Ja, vi säger inte så mycket vettigt, höll jag på att säga, men med motståndarna så är det mer i så fall, alltså det är inget skitsnack, men då är det väl, kan det väl mer vara att typ, ja men vad fan håller du på med, eller lägga av eller sån här, om det är någon närkamp eller på det sättet. Det finns ju inte, hos oss finns det liksom inte det här skitsnacket att man går och försöker provocera, eller har jag aldrig upplevt i alla fall varann.
Inte varken i Tyskland eller i landslaget eller här?
Nej. Utan då är det mer i affekt att man kan typ skrika du dum i huvudet, och det är ju inte så trevligt, men tyvärr så ibland så blir det så.
Du har kallat någon för idioten då?
Ja, det har jag. Några stycken genom åren. Och annars så med medspelarna är det mycket så här, ja men kom igen, eller ja men den som spelar närmast, om jag spelar bredvid Lisa eller Ronja till exempel till laget, så blir det att ja men Lisa, vad ska jag göra här i denna situationen, eller kan vi hålla upp linjen, eller ja men Ronja, jag försöker spela den framför dig istället, eller det är mycket sånt smått. Bara så att spelar vi bra så säger vi oftast inte så mycket, för då rullar det på.
Men det kanske är mer liksom, ja, vad ska man säga då, färgstarkt inom herrfotbollen, för där verkar det som att folk blir liksom, alltså att det förelämpas ordentligt.
Ja, jag har inte gått på en härmatch på 100 år, men det verkar så. Att det är lite mer tjuvknipp knäpp där.
Jag funderade på det här, för du får ofta frågor om att i viss mån vara förebild, men också vilka förebilder du hade när du växte upp. Och då brukar du nämna
Therese Sjögran på fotbollsplan.
Utanför då?
Jag hade inte så många förebilder så som jag tänkte på utanför för fotbollen faktiskt. Så att,
hade du inga planscher på väggarna?
Alltså i så fall var det ju någon sån musik, Alltså någon typ, jag älskade Whitney Houston när jag var liten. Så jag hade ju hennes, mamma hade hennes LP. Så den spelade jag ofta nere i källaren. Men jag vet inte om jag hade någon plansch. Och annars var det kanske när jag var, alltså om jag hade, jag lyssnade på Hanson också. Mm. Otrolig låt.
Kanske bara var den, eller?
Jag kan ju inte nämna någon annan.
Nej.
Så, att, så de hade jag väl kanske i så fall en plansch. Men det var nog fattigt med planschen då.
Men för då tänker jag så här. Alltså, du började väl spela fotboll på allvar när du var liksom, ja, men 10-12 redan.
Ja.
Och all den tv, eller förlåt, all den fotboll som visades i tv eller pratades om på radio, i åtminstone liksom 85% gissar jag var killar som spelade.
Ja.
Hade du inga förebilder där?
Jo, jag gillade Zinedine Zidane.
Mm.
Han var ju väldigt elegant, tycker jag, när han spelade fotboll. Så att, han och sen, men det var ju när jag blev lite äldre, men Steven Gerrard i Liverpool också.
Mm.
Det är ju mitt favoritlag, så att... Får inte glömma honom.
Hur är det? Zidane, han är fortfarande engagerad i fotbollen, va?
Ja, han är ju coach för Real Madrid.
Det gick ju bra för honom. Men visst var det han som avslutade sin karriär med en skalle?
Ja.
Ja, det var ju synd.
Det var synd. Det var, ja, jo, det var, han kan inte vara nöjd med den. Men ja.
En sak som jag är nyfiken på liksom med... ur ditt perspektiv kanske, som ju då började med att spela tillsammans, alltså blandat könsmässigt, och sen gick med i något flicklag när det var 10 typ, men fortsatte spela med killarna. Vad tänker du om barn idag? Borde de liksom spela tillsammans mer?
Ja, jag tycker det är bra träning att bara spela fotboll tillsammans egentligen, för att så som jag ser det så är det ingen skillnad på pojke och flick när vi är små. Alltså det är först äldre som eller sen när vi blir äldre som killarna blir starkare och snabbare. Så att jag tänker att det är superbra om, alltså att bara blanda lagen egentligen, också för att kunna, för ofta tror jag att man kan fokusera i en förening mer på killarna än på tjejerna, och att om man mixar också så tror jag inte det blir riktigt på samma sätt.
Jag hade min son i fotbollsskola en termin, tror jag. Alltså, han tröttnade väl efter 4 träningar. Men, och då var han 6 kanske.
Mm.
Och då blev jag så provocerad när jag kom dit, för att det var liksom, ja, men här tränar tjejerna och här tränar killarna. Redan vid 6 års ålder. Och så pratade jag med någon kompis som coachar barn om det. Och så sa han så här, jo, fast om vi inte gör så, då slutar tjejerna.
Ja. Ja, det är ju en intressant åsikt eller teori. Och det kan jag inte, alltså det vet jag inte om så är fallet. Men frågan är ju också, varför skulle de i så fall sluta? Eller varför slutar de? Är det för att de behandlas olika? Eller liksom, vad är orsaken till det? Och då får man kanske ta reda på, finns det någon liksom orsak som faktiskt går att lösa, eller anledning, och se över om det, ja, men om det är att de blir behandlade på ett annat sätt, att det fortfarande prioriteras liksom killarna, och att man pushar dem mer än tjejerna. Så om det bara är allmänt att det bara är för att de tränar med killar, det är ju ändå tveksam till.
Mm. Det jag märkte dock var med fotbollen var att de som var bra redan då i 6-7 års åldern, liksom, de var så fruktansvärt mycket bättre, så det kändes som ett så stort, det var så svårt för de som låg efter att komma i fatt.
Mm.
Och det tänker jag, alltså, så kanske det är på tjejsidan också, att har du spelat sen du var 0, ja, då är du liksom, ja, har ett försprång.
Mm.
Men har du några tankar kring hur man ska fånga upp, så att, för att uppenbarligen så är det ju så att du kan inte se på en 6-åring ifall den kommer gå hela vägen, så att säga.
Nej.
Har du några teorier till hur man ska fånga upp fler?
Ja, men jag tänker att, för att vi är ju också, eller det har varit stora diskussioner om liksom, hur tidigt ska man elitsatsa, eller hur tidigt ska man, vad heter det, cut, liksom att ta bort de som är för dåliga, så att säga. Och Jag tycker att man ska vänta så länge som möjligt. Sen har jag inte något svar på vilken ålder det är för att alla ska få spela och alla ska få vara med. Och då får man ju se, men när man är 6 år, om det är någon som är bättre. Alltså det, jag menar, man kan ju inte bara ta bort dem som inte är tillräckligt bra, så att säga. Utan jag tycker att fortsätta träna med hela laget. Och fortsätta göra det kul, för att det sker så mycket från man är 6 år till man är 20 till och med. Så att, jag tror att om det är någon som aldrig testar fotboll från man är 6 år, jag tror inte det tar så lång tid innan den personen i så fall är i fatt eller i närheten av de som är bättre. Mm. Och då gäller det väl i så fall att också inte toppa lagen, utan att också visa på att alla är lika mycket värda oavsett om du är bra på fotboll eller inte. Mm. Alltså det är mycket det som jag också tycker det handlar om, att inte visa på eller säga att ja, du får, alltså det blir nästan som att man sätter ett värde på barnen, och jag tycker att det måste man verkligen tänka sig för, att låta alla vara med och alla spela. Jag har inte varit på tillräckligt många klubbar och sett hur barnen behandlas eller hur man gör, utan det är mycket vad som står i tidningarna eller vad jag hör ryktesvägen, att det är väldigt olika beroende på i vilken förening. I vissa så liksom är det ens policy att alla ska vara med, vi ska rotera, alla ska spela lika mycket, och för en del så handlar det bara om att vinna, och då blir det ju inte att du roterar på samma sätt. Och jag tror väl kanske att det säkert ser olika ut i olika sporter, men också framförallt i olika föreningar och klubbar, hur pass inkluderande man är och hur pass man väljer att bara gå för vinster liksom när barnen är så små. Det är, för mig är det fel sätt eller fel väg att gå.
Mm. Du spelar i en klubb där ni inte har någon barnverksamhet, eller?
Nej, det stämmer. U17 är... det är vi och så är det U17.
Okej. Okay. Hur kommer det sig att det ser ut så?
Ja, det vet jag inte. Det är jag fel person att fråga på, eller svara på. Men jag tänker att... Jag tror också för oss allmänt i Sverige, för damfotbollen, att jag tror att... I och med att vi inte har samma ekonomiska styrka som de största lagen ute i Europa, så tror jag att det är en väg vi måste gå, att ha hela vägen från liksom, fotbollsskola till upp till damlag, för att kunna ta hand om våra egna talanger och få in spelare underifrån, för att kunna hitta våra egna stjärnor och även bredda vår trupp. Mm. Och jag hoppas att det är någonting som kommer sen, så får vi se. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i planerna här i verksamheten, men jag tror överlag i Sverige att det är något som vi behöver lösa.
Mm. Bland det vackraste som finns, tycker jag, med idrottsvärlden just med barn, är ju alla jävla tränare och funktionärer som åker ut till olika hallar varenda helg och jobbar liksom med våra barn. Det är otroligt vackert. Jag vill bara säga det.
Ja, nej, jag håller med. Jag är väldigt, alltså väldigt imponerad. Jag kommer ihåg det från när jag var liten, att ja, men alla ledare och ja, men mamma eller pappa satt liksom hela kvällen eller hela dagen för att vi skulle spela en turnering eller sånt, och så sprang man där åt kormack och drack och boj emellanåt och sånt. Så att, det är fina minnen som skapas.
Mm. Du, jag tänker, hur viktig är maten liksom för att du ska funka och må bra?
Den är viktig, eller den är extremt viktig. Att, som idag så glömde jag lunchen hemma. Mm-hmm. Så att, se hur det går här i slutet av den här intervjun.
Ja, jag fattar, där har bananen.
Mm. Där har bananen, så att, om jag får blodsockerfall här så får jag hugga den. Men annars så det handlar ju mycket för oss idrottare bara att vi ska äta liksom kontinuerligt, och vi ska äta oavsett om vi är hungriga eller inte, för att vi behöver få i oss den näringen just då för att kunna prestera. Så det är väl någonting som jag ser fram emot sen, att äta det jag vill äta och äta när jag är hungrig, inte bara för att jag ska. Men alltså det som är bra för mig är att jag älskar mat och jag älskar att laga mat, så att på det sättet blir det mycket lättare om det hade varit tvärtom. Så att, men ja, det har gått en del pasta och ris och potatis.
Mm. Vad är det du helst lagar?
Jag lagar mycket, jag älskar pasta. Mm. Men annars så...
Du får också äta det, din jävel.
Ja, hur mycket jag vill nästan. Ja. Så att,
jag det får väl jag med. Det är bara det att du har en tendens att fastna på mig kanske.
Ja. Mm. Ja, nej, men annars så är det mycket, och annars alltså mycket så här marinera och grejer tycker jag är roligt, och testa nya recept. Jag försöker äta väldigt mycket vegetariskt. Så att, men sonen är inte lika nöjd i, när det gäller med kikärtor och olika sorts bönor, så att det blir lite korv och köttbullar till honom.
Lagar du en mat till dig och en till frun och barn?
Nej, Mika får oftast äta det som jag äter, och lite beroende på vad det är för något så får ni att testa, och så får vi i värsta fall steka upp någonting han gillar, liksom för att han ska få i sig. Han får ju ändå, det är ju ändå prio ett på honom, egentligen.
Hur gammal är han?
2,5.
Ja. Nu byter vi lite ämne.
Mm.
Vad får du aldrig prata om?
Bra fråga. Politik brukar jag inte prata om.
Nej.
Vill du prata? Om man inte ska räkna ren politik, så brukar jag ju... Ja, nej.
Vill du prata lite politik?
Ja, det beror på vad du har för frågor.
Nej,
jag är inte jätteinsatt i...
Det här är ju väldigt improviserat, eftersom jag visste inte vad du...
Nej, musik pratar inte så mycket om.
Nej, men jag har fått intrycket av att du inte har någon musiksmak.
Nej, jag bara, jaha. Varför har du fått det intrycket?
Nej, men i någon intervju du gav så var det så här, ja, vad lyssnar du på? Ja, nu är det mycket Melodifestivalen. Och då tänkte jag...
Är det samma
okay,
som...
Okej,
ja, nej, okej. Okay, jag är ju ingen som... jag älskar musik. Alltså, jag lyssnar väldigt mycket på musik. Men jag lyssnar på lite så här, vad som finns. Det är inte så att jag har en genre. Eller, på det sättet är det inte så intressant.
Nej, du åker inte ner till Linköpings bästa vinylbutik och står där i flera timmar?
Nej.
Nej.
Nej,
har det någonsin hänt?
Nej.
Nej. Berätta mer om musiken. Vad gör den med dig?
Nej, musik är ju mycket för mig, alltså väldigt mycket att återskapa minnen, eller alltså bli peppad för en match eller någonting sådant. Så det handlar mycket om känslor, tycker jag. Musik i olika saker, titlar jag har vunnit eller liksom musik som hör ihop med mig och Mika, eller sorglig musik. Jag är en riktig gråtare, så att,
är det det?
Ja.
Vad spännande.
Mm. Ska vi prata om det?
Mm. Ja, det ska vi också göra.
Så att mycket förknippat med känslor. Alltså ofta har du en låt som att ja, men det här var när vi vann denna titeln, eller ja, men i Wolfsburg så var det någon tysk. Jag har aldrig liksom lyssnat på tysk musik innan, och helt plötsligt var det liksom det bästa jag kunde lyssna på.
Okej. Okay. Ja, du hade någon tysk låt i ditt sommarprat?
Ja, det hade jag nog kanske. Jag vet inte om det var Auf uns kanske.
Kanske. Vilka andra sådana titellåtar finns det för dig? Carola är väl där någonstans?
Ja, hon är ju med. Vi har ju också, det är också vissa... alltså det är också lätt... Vissa minnen, alltså minnesbilder sätter sig så också direkt i... vi hade Lisa Nilsson... i omklädningsrummet, och då var det en... ja, men vi höll på att dansa. Nu, det blir så dåligt att återberätta, men då sätter sig väl... Alltså, det var extremt bra stämning innan matchen, och några av spelarna höll på att dansa och filmade, och det blev liksom en sån grej som också varje gång den kommer så är det liksom direkt tillbaka till det minnet, och sånt tycker jag...
Men det låter lite grann som att du nästan använder musik.
För att...
kommer rätt,
ja, men det gör jag absolut. Och inför matcher och sådant så är det ju vissa låtar som spelas oftare än annars.
Mm.
Så att på det sättet. Och Champions League-hymnen som alltid spelas innan matcher är också någonting som när vi står i spelargången och ska in liksom, så är det verkligen också frambringar en känsla som att nu är det liksom på allvar. Och
är det bitterljuft att lyssna på den då?
Lite, för jag är ju på ålderns höst. Så att, jag har inte så många försök kvar att spela Champions League. Men det är både och, för att jag har vunnit en titel. Och jag försöker ta med mig det. Jag har även förlorat finaler. Så att, men Den frambringar känslor i alla fall.
Mm. Vad sätter du på när du vill gråta då?
Ja, men lite kärleks låtar, någon Sarah Dawn Finer eller liknande, eller Beyoncé eller så här, så kan det vara allt möjligt.
Varför vill du gråta?
Nej, men att det är bra. Jag tror att det är, ibland så bara blir det att jag lyssnar på den musiken och gråter. Ibland är det liksom inte planerat att nu ska jag gråta, men jag tror att det är bra att få ut känslor.
Mm.
Att jag kan vara en sån som går och bär på, kan vara små, eller exempelvis med att vara små irriterad eller upprörd över någonting, och så går och bär på det, och sen så exploderar jag var, eller exploderar ska jag inte säga, men blir jag jättearg eller sur för någon minsta grej. Och samma att gå runt och bära på sorg eller vara ledsen tror jag inte är bra, utan att liksom få ut, få känna på riktigt, tror jag är nyttigt. Sen vet jag inte om mina nära skulle säga att jag är jättebra på det, men något jag kan jobba med.
Okay.
Men jag tror att det är bra.
Mika håller inte med om att du får ur dig dina känslor?
Nej, hon kan ju tycka att jag kan bli bättre på det.
Okay.
Att kommunicera mer och säga när det är jobbigt eller när det är på olika känslospann.
Du sa att du väldigt sällan får prata om politik, men röstar du?
Ja.
Vill du säga på vad?
Rött.
Ja, okej. Okay. Varför är det viktigt?
Att rösta.
Ja, eller varför har du hjärtat till vänster?
Allmänt rösta är väl att jag kan inte, om jag inte röstar så kan jag, eller kan ha en åsikt, men jag tycker att man måste ju säga sin, eller göra sin röst hörd. Man kan inte, det går ju inte att få en ändring på samhället om jag säger att det bör vara sig eller så, och sen går jag inte själv och röstar. Och sen är jag, alltså jag är också uppväxt med privatisering är, alla ska ha möjlighet att få hjälp, att alla ska få möjlighet att få stöd, och då är det ju rött man röstar.
Mm. Har du fått syn på någonting med Sverige som du inte hade sett innan coronakrisen?
Ja, eller det som man har sett är ju att folk, det var ingenting som jag hade kanske tänkt på innan på det sättet, men att vi kan bli oerhört egoistiska i en pandemi, i en krissituation tydligen. Att, alltså allt det här med att bunkra upp, liksom störst går först, eller jag, liksom bara jag har det bra, eller bara jag har safeat upp för mig själv, så kan resten klara sig. Jag tror till och med liksom att vad jag hörde i alla fall är det väl det som blir över exempelvis från Maxi eller liknande som liksom kanske ges vidare till folk som behöver det. Allting var ju, fanns ju inget. För att vi som kunde köpa upp gjorde det. Och att sen är det vissa grejer som, jag menar toapapper fattar jag inte varför, men allt liksom med pasta och mat och hela den biten, att ja, men jag handlar så jag klarar mig, och sen resten de får lösa det själva. Att den, lite av den, ja, egoismen som jag tycker vi har visat upp är väl liksom ingenting som jag hade tänkt på tidigare. Och samma med att följa riktlinjer eller inte. Alltså det finns ju klart att jag har varit och handlat något när jag kanske inte behövde det. Men att ha ett tankesätt som att ja, men jag är ung och frisk, jag klarar mig. Håller inte för mig. Utan ett, så kan du sprida sjukdomen vidare till någon som inte klarar sig. Och två, så är det ju fortfarande lite så här, vara väldigt naiv och tro att bara jag kan också bli jättedålig. Jag skulle kunna också dö om jag får corona. Så att det är bara ett konstigt tankesätt som många har.
Jo, men det där taggar in i någonting som jag tänker att du har pratat eller jag vet inte om det gör det. Jag ska ställa det som en fråga istället. För det, du fick frågan någon gång vad du skulle sakna med att leva i Tyskland.
Ja.
Du kan du få berätta för mig.
Vad sa du?
Du kan få berätta för mig vad du saknar med att leva och verka där.
Ja, men alltså ett, såklart med alltså fotbollen på det sättet, på den nivå det var, och de förutsättningarna som fanns, och liksom ha de möjligheterna att vinna Champions League till exempel, det är ju en del i det hela, och såklart spela på gräs saknar jag, men det är också sådana saker som alltså det är så det är, bara Jag tycker det är fantastiskt att vara här och spela. Men,
spelar man på konstgräs för att det är billigare?
Det vet jag inte. Jag tror att själva... jag vet inte om själva underhållet är billigare eller inte. Men det är klar också av, tror jag, en annan sorts belastning. Att en konstgräsplan är ju, ser ju ut som de gör året om. Och en gräsplan krävs ju, tror jag det krävs mycket mer... ta hand om den på ett annat sätt liksom den,
så att svaret, det ska komma gräs. Svaret är ja.
Jag tror ju det.
Ja, det måste
det kostar att lägga. Ja, det borde vara så. Ja. I alla fall, och antar jag kanske en klimatfråga. Jag vet inte att det, här kan vi spela även om det är liksom 10 minus.
Mm.
Nej, men annars är det väl, alltså annars saknar jag, alltså annars är det väl så här, de vänner som jag ändå lärt känna på 6 år.
Mm.
Det är ju alltid roligare när man kan träffa dem oftare. Mm. Och det är ju såklart, nu så går det inte alls. Men annars så blir det ju också svårare när vi alla spelar fotboll. Så där. Så att, se om det är något mer jag saknar. Jag tror inte det. Kanske ja. Också ibland lite den här direkta kommunikationen som finns i Tyskland.
Och sen så sa du en grej som jag tänker är så här, ja, att man pratar med varandra. Mm. Alltså att man pratar med grannen eller pratar med varandra på bussen.
Det saknar jag.
Mm. Och det där tänker jag också är så här, det har kanske inte direkt med corona att göra, men lite har det väl det ändå. Att vi i Sverige kanske alltid har varit med, eller blivit mycket mer individualistiska. Och att det, man ser om sitt, och liksom sen så får grannen sköta sig bäst fan han vill. Jag bor i Stockholm och liksom... får ofta dra ur hej från mina grannar i bostadsrättsföreningen.
Mm.
Vilket är, ja, det är beklämmande tycker jag.
Ja. Ja, men det då att även det här beteendet finns att typ okej, jag hör att någon är i trappuppgången, då väntar jag med att gå ut från lägenheten.
Mm.
För att tänka om någon ska prata med en. Mm. Man bara, det är ju inte hemskt.
Nej.
Det är jättetrevligt. Ja. Egentligen så att ja, absolut. Alltså jag har aldrig pratat med så många främmande personer som jag gjorde i Tyskland. Bara liksom i en minut eller två, och sen går man vidare och sånt. Och, alltså samma med... Vi har väldigt trevliga grannar där vi bor, så att vi pratar också. Men annars också det här, vi bodde i lägenhetskomplex, att man går ut och, liksom, och så kallar grannen från liksom balkongen och bara, hallå, läget? Och småsnackar lite och så går man vidare.
Mm.
Så att det skulle aldrig hända här.
Du som ändå kommer från en, är det ens en stad? En by?
By ska jag säga då, när jag var liten.
Och där känner väl också alla?
Ja, precis. Det var ju det första man fick höra när man skulle någonting. Att hälsa nu och vinka på bilarna. Och, så är det ju nu också för oss ute på landet.
Mm. Ja, men det är väl trevligt. Jag hoppas det kommer tillbaka till Sverige.
Ja.
Jag tror tyvärr inte det.
Nej, det känns nog långt dit.
Jag undrar vad du kommer sig av också.
Jag vet inte. Vad jag hör också när man pratar med folk som inte är från Sverige, så är det väl så här, ja men ni är trevliga när man lär känna er.
Mm.
Det är bara det att det tar ju inte en dag eller två, utan det kan ju ta ett halvår.
Ja, men verkligen. Så
det är ju det är så tråkigt.
Mm.
Så att, jag vet inte. Sen kan jag väl, jag kan ju alltid säga att jag är inte den bästa på när det kommer nya spelare eller sånt, och liksom vara frågsam och pratsam och sådär. Så där kan jag väl också step it up.
Saknar du det där sociala så pass att du skulle kunna tänka dig flytta tillbaka till Tyskland vid någon tidpunkt? Eller flytta någon annanstans?
Nej, det känner jag inte. Jag har ju ändå mina närmsta vänner här. Så att, men jag hade kunnat flytta hit några från Tyskland också.
Mm.
Så att jag får jobba på det. Nej, så att jag har ju min närmsta familj och mina närmsta vänner här, så att det känns bra.
Mm. Kommer ni bo kvar i Linköping när din karriär är över?
Det tror jag.
Mm.
Mika jobbar ju här. Och, man ska aldrig säga aldrig, men jag tror nog att det är här som vi liksom kommer att bo resten av livet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Mm. En sak som verkar gå igen med dig genom hela livet är ju liksom hur pass tävlingsinriktad du är.
Ja, men det tror jag. Mm. Jag tror att har du inte den här tävlingsjävulen i dig, så tror jag att det är svårt att nå hela vägen.
Jag såg ju sist av alla kanske, eller eventuellt sist av alla, den här Last Dance som Michael Jordan. Har du sett den?
Nej, jag började titta på den, men sen jag fastnade inte riktigt.
Nej, jag hör dig. Man fick tvinga sig kvar. Det finns en rolig scen i den, tycker jag, för att det som märks med honom är ju att hur otroligt isolerad han blir av sin... liksom att vara superstjärna, vilket kanske inte är så avundsvärt i sig. Nej. Men sen finns det en scen när han tror jag med sina livvakter håller på och tävlar i att kasta ett mynt nära en vägg.
Okej, okay, ja. Oh, den kan jag, den tävling.
Och kan du den? Mm. Ja, men då kan du berätta för mig hur den går till.
Eller ja, om han nu gör samma. Men det handlar inte om att man ska kasta ett mynt, och så ska ju det stanna eller landa där som är närmst väg, eller det målet man nu har satt att den ska stanna.
Just det.
Och så kan du ju ha bäst av tre eller bäst av, den är inte svåran så. Nej. Om det är den jag tänker på i alla fall.
Ja, men det verkar ju så. Håller du på så där också?
Nej, det gör jag inte längre, för att jag oftast så blir jag bara förbannad när vi ska leka något, så att säga. Mm. För att det blir som en tävling. Och Antingen så avstår jag, vilket också är skittråkigt, eller så får jag liksom verkligen i alltså mitt mindset att så här, det spelar ingen roll, och sen vara in i den zonen.
Så liksom, om ni har en familjemiddag hemma och det ska spelas sällskapsspel, då är du inte med då?
Nu händer det i princip aldrig, men så skulle det kunna vara.
Okay.
Men någon gång när vi har spelat spel, då alltså det blir jag alltid lite upprättat.
Okay.
Det är inte bara jag som är tävlingsinriktad. Jag vet, jag var iväg och åkte, vi åkte båt och åkte fartyg och skulle spela lite kort. Och det gjorde vi i början. Och då, alltså det här är 20 år sedan med några kompisar. Och då förlorade jag, och sen var jag ju sur i 4 timmar. Mm. Alltså jag pratade inte med någon. Mm. Så att, jag har liksom lärt mig med årens gång att vissa saker är det bättre att stå över för att sen kunna umgås efteråt.
Är liksom, spelar ni Memory hemma med barnet?
Nej, inte än. Han tycker bara om att kasta grejerna runt omkring. Så att,
jag fattar.
Ja, men alltså jag, det måste jag klara av, tänker jag.
Alltså, när han är 5 så kommer du inte ha en suck.
Nej, okej. Okay. Ja, då får Mika spela istället.
I söndagsintervjun som jag har lyssnat på, du nämner en sak där som Martin inte plockar upp. Och det är att du säger att när du testade att jobba som brandman en gång, så fick du en panikattack.
Ja, ungefär. Vi fick ju göra, vi gjorde med laget. Jag tror det var med MFF på den tiden. Så fick vi testa på att göra. Vi skulle in i trångt utrymme i någon gång, eller liksom krypa längs med och försöka få ut en person där. Om jag inte visste det innan, så visste jag det då, att jag liksom hatar trånga utrymmen.
Mm.
Så att jag fick ju bara börja skratta. Jag tog mig inte ut. Mm. Utan de fick typ hjälpa mig ut, för jag fick liksom panik. Det var ändå en positiv panikattack på det sättet, så att jag liksom började skratta och inte blev rädd på det sättet. Men nej, jag kunde inte. De fick dra ut mig.
När kände du av din klaustrofobi senast? Är den kvar?
Nej, ja, den är kvar. Jag brukar inte ut, alltså det är när vi, om vi ska åka hiss, och så tränger sig alla in. Och så tycker man ju det är kul när någon är lite rädd. Men då brukar jag liksom, men ni får lägga av. Så att, men jag utsätter mig ju inte i den, alltså de situationer om jag inte måste.
Mm.
Så att, men då förstod jag i alla fall att jag inte kunde bli brandman.
Är liksom panikångest, är det någonting du har haft eller har?
Nej, det är det inte. Det är bara den gången jag har haft liksom riktig panik.
Okay. Mm.
På det sättet. Så att, sen vet jag inte om jag skulle, om det bara är i ett sånt sammanhang som jag skulle kunna få en panikångestattack, eller om det är något annat. Jag har inte utforskat det, så att det skulle, ja, jag vill ju inte utsätta mig för det igen heller, så att jag håller mig borta från trånga utrymmen.
Mm. Sen så nämner du också i ditt sommar att du har haft migrän.
Ja.
Och det låter ju också pissjobbigt.
Ja.
Eller det låter ju pissjobbigt. Det låter inte så jobbigt ifall man en gång i en tunnel har fått lite panik och
skrattar.
Nej,
precis. Alltså det är någonting som jag alltid har haft i princip. Vad ska jag säga, kanske sen 14 års ålder, jag kan inte riktigt komma ihåg, men så att i perioder går det jättebra, och sen så får jag lite sämre perioder och vet inte riktigt när det ska det komma. Sen är det ju mer att jag är ju inte brukbar, alltså när jag väl har migrän, utan då är jag ju körd, så att
Men du har inte missat matcher för det här?
Jo, jag har missat, eller en gång var det, kunde jag spela en halvlek, och sen fick jag det i halvlek, så då var det testade jag spela vidare, men det gick inte, och sen jag har nu aldrig fått det, så jag faktiskt missat. Jag har fått det dagen innan match, så att det har varit lite tufft att spela, men annars har det varit under träningar mestadels.
Mm.
Eller efteråt liksom.
Vad händer? Vad gör du med dig?
Ofta så är det att jag får domningar i händerna, och sen att min tunga också domnar bort, och känns som att den svullnar upp, och sen får jag huvudvärk och liksom synfel, så jag kan inte, jag ser att du sitter där, men jag ser inga konturer i princip, så då måste jag ta lite piller och gå och lägga mig, och får se hur länge det varar egentligen.
För pillret, det tar inte bort det, utan...
Det blir oftast bättre, men det beror på också lite hur tidigt jag får tag i min migränmedicin, om jag har den med mig eller inte, vilket jag inte alltid har. Men får jag i den ganska tidigt så brukar det ta bort det värsta. Så att, men det är lite pesten, gör mig ganska illamående också, så att det är lite blandat. Mm.
Men är det här någonting du vet vad det beror på? Ser du något mönster?
Nej, inte egentligen. Jag tror, alltså många gånger så har det att göra med att jag har varit stressad eller haft liksom mycket att göra någonting och hamna, och sen att jag då får en dags vila eller får lugn och ro, att det då släpper liksom stressen och pressen, och då får jag migrän. Men ibland så har jag det även, känns det som efter en fysisk ansträngning, att det blir på något sätt för mycket och att det då kommer.
Och när du är i ett sånt här skov, hur ofta händer det då?
Det händer inte så ofta nu. Så att, för jag tycker jag har fått hittat en, liksom ta mer hand om mig själv och bättre på att sitta och slappna av än tidigare. Så att, men om alltså det kan ju vara allt från varje månad till varannan månad och alltså kanske 2 veckor efter varandra och så, men det är inte så, jag tycker inte längre att det är något stort problem för mig. Mm. För det kommer inte så ofta, bara det att jag är helt utslagen när det väl dyker upp.
Men den medicin du har, det gör att du ändå kan fungera då, eller?
Ja, det brukar ta ett dygn tills liksom huvudvärken är helt borta, och sen kanske kan det ta bara beroende på hur illa liksom attacken är, så kan det vara så att efter 2 timmar så kan jag liksom ändå ta mig upp och fungera.
Vad säger dina läkare om det här?
Nej, de har väl inte egentligen finns nu ingen riktig så här, i och med att jag inte hittar ett tydligt symptom på exakt när det ska komma eller ett exakt mönster, så finns det inte så mycket att göra åt det, utan jag har testat också. Nu sen jag kom hem så går jag mer regelbundet på akupunktur, för det kan hjälpa. Ingefära, väldigt bra att äta tydligen, om det nu stämmer, men jag testar allt, tänker jag. Så att det inte, alltså de är mer så här, men du får kolla din syn och försöka leva så hälsosamt som det går. Mm. Det går inte så mycket, går inte göra så mycket annat.
Har du synfel?
Ja, jag har något. Det är det som är det roliga, för jag har gjort både de syntesterna i Tyskland, så jag är lite osäker på vad för synfel jag har. Men jag har glasögon när jag ska slappna av, kolla på tv eller köra bil och så. Mm.
Tror du att Lionel Messi, alltså tror du någon hade löst det åt honom ifall det var han som hade den här migränen?
Jag tror kanske att de hade haft andra möjligheter att kolla upp honom, men jag tror ju faktiskt inte att det finns någon direkt lösning på migrän.
Nej. Jag tänker på det här med medicinering och det. Alltså, är det svårt att... blir du dopingtestad ofta?
Nej, inte ofta. Det brukar vara i samband med mästerskap. Eller i samband med landslaget så är det ibland dopingkontrollanter, så att vi får göra. Men då dras det ju... på något sätt så är det liksom lottas. Aha, det är okay. Vem som ska göra det, och då brukar det vara 2 eller 3 från varje lag. Så att det är någon gång per år kanske.
Jag trodde kanske att du skulle behöva göra det varje vecka eller så.
Nej.
Så har det aldrig varit.
Nej. Jag vet ju inte hur ofta andra idrottare blir testade, men och de kan också komma ut här, alltså på Allsvenskan, och också att vi ska kontrolleras då. Och då brukar det också vara 2 eller 3 stycken. Så att... Men det är inte ofta.
För det känns som en sån jävla jobbig grej att det var, alltså just så här, allergimediciner och skit, alltså att det kan ge utslag för grejer som man inte, alltså, tänker själv skulle vara doping.
Ja, men det finns ju, det är ju så att man har ju sitt egna, det är ju helt på ens egna ansvar att kolla upp medicinerna, och det finns ju en lista någonstans online som du kan kolla vilka mediciner som är godkända eller inte godkända, och sen så kan du även få olika former av dispens, alltså för astmamedicin eller något sånt. Så att, jag har inte behövt ta så mycket så mycket i olika preparat. Så att då blir det inte någon stress i det hela.
Är det ett problem i liksom fotboll på din nivå?
Nej, eller inte enligt mig. Det Nej. Tror jag absolut inte. Jag har inte hört om något dopingfall inom fotbollen här. Och det är inte så många som liksom har särskilda mediciner. Det enda som jag vet är när det är astma medicin som man i så fall har dispens för.
Mm. Hur viktig är tränaren för dig som spelare?
Alltså jag tycker det är viktigt att ha en tränare som är passion, alltså som man märker liksom brinner för sitt jobb. Att tränaren är där för att liksom göra det bästa för laget hela tiden. Och sen annars så tycker jag det handlar mycket om, alltså för mig i alla fall, att det är jag som ska liksom hitta vad det är som jag är där för att prestera, och jag ska göra det bästa jag kan varje träning, oavsett tränare. Men det är väl, alltså det viktigaste tycker jag, att ha en tränare som jag ser och som jag förstår liksom brinner för sitt jobb och brinner för klubben och för laget och för spelarna, och att det är personer som jag respekterar.
Mm.
Och skulle man hamna i en situation där det inte är så är det ändå upp till dig som anställd att liksom prestera.
Har du haft tränare som du inte har kommit överens med?
Nej.
Nej,
det tror jag inte. Jag tror inte jag ljuger nu i alla fall.
du tror inte det?
Nej, men jag kan inte minnas i alla fall att jag har haft tränare som jag inte kommit överens med. Sen finns det tränare som man kommer bättre överens med än andra. Men
om det går bra för ett lag, är det tränarens förtjänst då?
Det är både och, tycker jag. Det är även laget som ska, det är ju laget som ska prestera till syvende och sist. Sen är det ju tränaren som lägger upp liksom träning och matchplan och sådant, så det är väl det går hand i hand.
Mm.
Tycker jag. Men det är ju alltid, om det går dåligt är det ju alltid tränaren som sparkas och inte spelarna.
Jag antar att det är den personen mycket som plockar ut truppen också, vilka som faktiskt ska spela.
Mm.
Det verkar ju svårt.
Ja, definitivt. Att det inte, alltså det är inget enkelt jobb att vara tränare. Vi gör det lättare på det sättet att vi kommer att vara hit och så gör vi det som vi blir tillsagda att göra och sen går vi hem.
Mm.
Det är ju beroende på hur många spelare du har, på hur bra spelare du har, desto svårare kan det vara att ta ut truppen. Och jag menar, det är alltid någon som blir besviken eller som tycker det är fel lag som startar när man inte själv spelar kanske.
Mm.
Men det ingår ju också i jobbet att i så fall kunna ta den diskussionen med den eller de spelarna. Men det är väl en av anledningarna till att jag skulle tycka det var jobbigt att vara tränare.
Mm.
Att liksom plocka ut och ta bort några.
Ja, just det. Mm. Och du har heller inga planer på att bli det?
Nej, inte de närmsta. Jag skulle väl säga i alla fall inte de närmsta 10 åren efter jag har slutat spela. Sen ska man aldrig säga aldrig, men jag, nej, det är inget. Och det blir liksom samma, då blir det samma liv igen. Då blir det liksom träningarna och helgerna och ingen den här planerade, det går inte att planera livet riktigt.
Nej, fast du får äta vad du vill.
Som tränare, ja. Men det får ju oavsett jobb ju.
Men ja, jo, det är sant. Fast nu kan du ju inte göra det riktigt.
Nej.
Sen en grej som, jag menar, om vi pratar om förut får du alltid få prata, eller aldrig få prata om, så i någonting som du alltid har fått prata om de senaste 2 åren.
Mm.
Det är ju ett tal som du höll.
Ja,
jag vet inte om du minns det.
Ja, lite minns jag.
Ja. Men, och det fick ju en oerhörd uppmärksamhet och så vidare. Men vad har hänt sedan dess?
Ja, men jag tycker att alltså intresset överlag för damfotboll har ju växt ännu mer. Sen är inte det tack vare mitt tal, liksom världen över. Men om man ser de steg som vi har tagit, så finns det ett annat intresse. Om man ser till VM var det över 1 miljard tittare. Det var massa folk på plats. Och det, när vi kom hem så var det ju, många var det på Götaplatsen, 35 000 eller något sånt, som tog emot oss. Så att vi, det har ju ändå, vi, det känns som att vi slår igenom mer för varje år som går. Det är ju ligamatcher i, ute i Europa som har haft 60 000, 80 000 åskådare. Landskamper, England, Tyskland hade väl 90 000 tror jag på Wembley. Så att, och jag tror att också att vi, fler och fler vågar liksom sticka ut hakan och fler vågar säga sin mening. Och även att alltså vissa klubbar, en del klubbar tar också större steg i sin satsning skulle jag säga. Man jobbar med marknadsföring och reklam på ett annat sätt än tidigare och även förutsättningarna för lagen.
Det finns ju någon slags känns det liksom på svenska fotbollförbundsnivå som att ni, alltså att det händer saker för er som landslag och så?
Ja, men det tycker jag väl ändå att ja, det är ju svårt också att se exakt alltså vad det är som sker. Vi ser ju inte det jobb eller vad som händer på förbundet, men att vi alltså om man nu får säga Coca-Cola så det är ju också en sådan sak som liksom skedde med deras kampanj, att de gjorde precis samma kampanj med oss som med herrarna året innan. Det är ju ett statement i sig. Sen är det ju liksom Coca-Cola som står för det. Men det är ju ett stort steg som vi tar liksom i rätt riktning, att vi gör det, Coca-Cola och förbundet. Att det faktiskt sker. Och sen tycker jag att alltså allting alltså runt omkring och med landslaget är på många sätt väldigt bra med resor och eller när vi är på landslagsläger och spelar mästerskap. Och sen gäller det ju fortfarande att det ska, jag tycker att det ska läggas samma mängd, samma antal timmar liksom på att marknadsföra oss och få oss att synas och jobba med oss framåt. Och det är ju sånt som är svårt att säga, för jag sitter inte där och ser vad som sker. Men jag tycker att det märks ju definitivt, om man säger från tiden från jag började tills nu, så har det ju skett mycket på förbundsnivå.
Om de skulle ringa och erbjuda dig jobb när du lägger fotbollsskorna på hyllan?
Ja, det beror på vad det är för jobb.
Ja. Jämställdhetsansvarig?
Ja, absolut. Då är jag med.
Ja. Du är med i landslaget?
Ja, alltså jag har inte sagt att nej, jag vill inte spela landslaget mer.
Nej.
Så att, och sen blir du ju uttagen varje gång det är läger.
Men händer det någonting nu?
Nej, nu har vi... Oh, jag vet inte ens när vi har nästa samling. Vi har samlingar planerade i år.
Okay.
Jag vet inte när det är, ska jag säga.
När ska landslaget spela nästa gång?
Ja, men vi har ju inplanerade läger i år och där också förhoppningsvis matcher. Vi får ju se hur allting utvecklas såklart med corona. Så att, men annars är ju nästa stora är ju OS nästa år. Om det fortfarande blir av, hoppas jag. OS i Japan.
Och då ska du vara med?
Ja, om jag blir uttagen så tänker jag att jag ska vara med.
Om jag räknat rätt så har du ett år kvar på ditt kontrakt här, eller? Och hur känns det nu liksom i kroppen och allt? Du har varit lite skadad, men nu är du...
Jag har tränat fullt ända sen januari, så jag njuter nu av att det känns bra.
Återigen då, för att vara lite klyschig, men när året är slut så att säga, vad ser du då? Vill du fortsätta?
När nästa år, alltså när kontraktet
Precis.
Går ut. Jag får ju se, alltså jag älskar att spela fotboll och alltså det är ju det bästa jag vet. Så att vi får se, så jag säger så klyschigt också att ett år i taget. Så vi får se vad som händer efter nästa år.
Men är det inte lite, alltså ursäkta, det är din dröm, du har rätt till den. Men det bara låter lite grann så här, från att gå från världens bästa fotbollsspelare till att driva ett hundpensionat. Det är ett så himla stort steg.
Ja.
Men är det så du vill att det ska se ut?
Ja, alltså det skulle ju vara Och sen kanske det just med hundpensionat, så har jag nog kanske målat upp det som en rosa dröm, för jag har insett att det är mycket mer jobb än liksom gå ut en solig dag med tre hundar. Men
det är mycket att du ska gå i storm när det blåser åt sidan, och så ska du ha 8 hundar som drar åt olika håll i ett rep runt midjan.
Precis.
Just det där repet runt midjan tycker jag, det är det som gör att jag inte är så peppad på det jobbet.
Nej. Alltså det kanske, det får ju se sen när jag väl, och jag förstår att jag kommer verkligen sakna fotbollen extremt mycket. Alltså allt, hela livsstilen och spela matcher och lagkamrater och liksom hela det. Får se om jag behöver sen gå i terapi för det. Men ett vanligt, alltså kunna, alltså jag skulle älska att ha ett hundpensionat.
Mm.
Så att jag får väl se om jag kan få göra någon podd då och då ändå om mitt hundpensionat.
Ja, varför inte, om det är världens bästa kanske.
Mm.
Vad gör du med dina priser?
De ligger i olika, där ligger några medaljer i kökslådan, och sen ligger det diamantbollen ute i ladan. Det ligger lite i en resväska inpackad i en vinterjacka.
Det här låter inte som det är det viktigaste för dig.
Nej, men nej, alltså jag vet liksom inte varför ska jag ha dem framme, och alltså de betyder extremt mycket. Men jag ser ingen, det jag går inte och gottar. Jag tror inte att jag skulle liksom, när jag hade haft dem hängande i något rum och bara gå in och bara oh wow. Alltså det, jag vet att jag har vunnit dem och vilket betyder extremt mycket, och att men sen ja, de trivs bra där i.
Har du ett hemmagym?
Jag har skivstång och vikter och en cykel.
Är det inte där du ska ha de här?
Ja, men det är ju ladan, så diamantbollen är där i alla fall. Ja. Och resväskan med de andra grejerna är också där.
Ja, jag fattar. Ja, nej, men det låter väl rimligt. Att du, alltså, ja, jag vet inte hur det skulle se ut annars. Alltså, hur, har du varit hemma hos någon som har haft alla grejer uppe? Liksom?
Nej, jag var hemma. Harder hade Pernilla Harder. Hon har haft, i Tyskland så hade hon någon av sina bollar och priser på en snygg byrå, möbel, någon rumsavdelaraktigt. Det var jättefint, för det var fina, det var de här bollarna som man får för årets forward eller något sånt. Mm. Så det var väldigt fint. Men jag har ingen sån möbel.
Ingen spiselkrans?
Nej. Jag får jag vet inte, jag kanske spika upp den på väggen bara.
Ja. Jag tänkte bara, kring att spela fotboll så gissar jag i alla fall att jag skulle nog lägga mig till med ganska mycket ritualer. Och har du också mycket sånt? Skrockritualer?
Jag har nog ingenting kvar egentligen. Jag hade, när jag var yngre, eller jag var inte så många år sedan, men då hade jag att jag skulle ta på liksom ena skon. Jag skulle ta på mig skorna först och sen ta dem igen. Och sen var jag tvungen att ta på rätt. Jag vet inte om jag började med vänster eller om jag började med höger. Liksom i rätt ordning. Och sen skulle strumporna dras upp först. För att sen dras ner för att ta benskydden då också i samma ordning som skorna. Liksom vänster eller höger.
Mm.
Och det ena med det tredje tänkte jag säga. Mycket med benskydden och skorna var det. Men sen blev jag, sen kom jag till slut, blev det att jag visste inte vilka som var rätt. Alltså vilket, och då blev det ju helt mindfuck.
Ja.
Så det funkar inte den ritualen längre.
Nej,
och annars nej, jag har egentligen, ja, men annars är det liksom, jag skickar ett WhatsApp till Mika typ innan matchen. Det är väl den, och det glömde jag senast, men vi vann vi ändå. Men
ja.
Det har varit det enda som jag har kvar egentligen.
Vad skriver du då?
Jag var rädd om dig, jag älskar dig, puss puss.
Ja.
Typ så.
Följer hon dig? Alltså när du tittar, lyssnar hon när hon inte är med?
Ja, det gör hon kollar. Hon är inte så allmänt fotbollsintresserad eller vad inte, men hon har alltid följt matcherna.
Mm.
Det började med att hon satt och läste ekonominyheterna på läktaren, men nu kollar hon på matcherna också. Mm.
En sak som också återkommer kring dig är ju, och du nämnde det för en stund sedan själv, att du liksom, du kan inte riktigt bara slappna av, alltså över tid. Hur länge har du varit, du har liksom jobbat med det här nu i 30 år? Nej, vad blir det? 20 år?
Ja.
20 år, förlåt.
Kan man säga, jag började spela när jag var 5, men sen 10-12 år och så liksom på riktigt.
Ja, och sen alltså, i princip proffs väl sen du var 16-ish?
Ja, inte proffs på att jag inte behövde jobba, men
nej,
på
men
högsta nivå.
Betalt.
Ja.
Semiproffs då?
Ja, det var ju oerhört fattigt betalt. Så att, ja. Men ja, jag fick en peng för att spela fotboll.
Ja, 500 spänn på match tror jag.
Ja, vunnit en match.
Jaha, okej. Okay. Mm. Fick du ingenting ifall du torskade?
Nej.
Nej. Ändå bra.
Det var därför man kämpa som en galning.
Ja. Hur länge har du varit ledig som mest?
Ja, men vi har ju ledigt har vi ju minst 3 veckor sammanhängande semester. Som vi har och ibland längre, eller här i Sverige blir det ju lite längre för att vi spelar vår höst.
Mm.
Men då ja, alltså om man ska säga sett till utan träning så är det väl en vecka ungefär. Okay. Mm. Sen känner jag att jag behöver röra på mig.
Mm. Märker du av att du är ledig en vecka? Alltså i kroppen?
Ja, det är alltid lite segt. Alltså, ett så har den inte lika ont. Och sen två så det är ändå lite segt att komma igång.
Men vadå? Du har alltid ont någonstans?
Ja, skulle jag nu ändå säga.
Vad har du
eller ont
nu?
Men men lite i mina fötter.
Okej.
Okay. det känns lite överallt. Men okay. Jag har inte ont. Alltså, det är inte så att jag, men det är ju alltid något som inte känns 100%.
Och så har det varit då i 20 år?
Nej, men kanske de senaste 5
ja. År. Okej.
Okay. Så det
är. Ja, men det låter lite jobbigt tycker jag.
Ja, nej. Alltså, eller jag tycker inte det. Man vänjer sig, tycker jag. Okay. Sen är det klart att det har varit skönare att inte känna någonting, men det är inte så det är.
Hur ställer du dig till stretching?
Jag sysslar inte med det. Nej. Men jag tror säkert att det vore bra att göra det.
Okej. Okay. Det låter nästan som ett statement.
Nej, alltså det är bara det är så tråkigt.
Ja, okej. Okay.
Bara. Mm. Och så tänker jag att men jag har inte stretchat under hela min karriär, så var ska jag börja nu? Vilket jag fattar är idioti, men det är så det är. Bara just nu.
Har du spelare i truppen som håller på med det?
Ja, men alltså, absolut. Det är spelare som alltså jag måste göra när vi har uppvärmning och sånt, så har vi lite rörelseövningar och då måste jag göra vad alla andra gör. Så att, men absolut att det finns spelare som stretchar efter träning eller efter match.
Jag har ju i mitt yrke kanske träffat på en eller annan fotbollsspelare på elitnivå som herrar som lägger av i 37-årsåldern. Liksom. Men, och då är det ju... Det verkar ju som att det är mer regel än undantag att de går in i något slags kris.
Mm.
Skillnaden för dem, i alla fall de här fallen som jag då har läst mig till eller känner till, då finns det ju kanske 50 miljoner på bankkontot. Mm. Du kommer kanske inte kunna ha det utrymmet liksom och krisa i 2 år och bara ligga på soffan och fundera på vad du ska göra.
Nej, eller? Jag har nog kanske utrymme att krisa i en månad.
Ja, okej.
Okay. Och sen får jag ta mig ur det direkt. Så att, alltså, jag tror att också folk kanske inte riktigt förstår den gigantiska ekonomiska skillnaden som det är. För att så är det verkligen att det finns inte utrymme för mig att krisa, utan jag behöver direkt ut på arbetsmarknaden.
Mm. Jag kan tycka verkligen att så här, på något slags Robin Hood-maner att man skulle kunna bara flytta pengar från herrarna till damerna. Och kanske lite grann just i den här aspekten, för att jag antar att du har en helt okej lön.
Mm.
Men du har ju på samma sätt som vilken av killarna i landslaget som helst försakat din utbildning, bara det att du inte har tjänat just massa pengar, så du alltså förstår vad jag menar.
Ja.
Det är pensionsgrejen som jag tycker är mest beklämmande för er.
Ja, men jag menar på grund att liksom att vi inte har det säkerheten
alltså,
efteråt.
Ja, men precis.
Så att säga.
Eftersom uppoffringen är ju lika stor,
ja.
Om inte större.
Alltså det är ju så, vi gör samma uppoffring, vi gör samma jobb, vi utför samma antal timmar liksom och hela den biten. Och sen, alltså så handlar det, så är det ju alltid om vi alltid gör som vi alltid har gjort, så kommer det alltid se precis likadant ut. Och nu systemet har ju varit sen vi började att liksom att de som har mest får mest oavsett om det är liksom från FIFA, UEFA eller vilket förbund som helst. Och det går ju att ändra på.
Mm.
Men det är ju de som bestämmer som måste bestämma det också.
Mm.
Så att, alltså det är klart att det är en enorm skillnad för oss när vi lägger av och för en härspelare på samma nivå som har en oerhörd säkerhet på kontot.
Mm. Om FIFA ringer och frågar om du vill ha jobbet som deras jämställdhetsminister, höll jag på att säga.
Ja. Ja, det skulle jag också ta.
Mm. Vi har kommit fram till mitt succémoment, frågor du inte fått förut. Hur bra är du på att brygga kaffe?
Mycket bra.
Ja. Hur gör du?
Starkt.
Ja, okej. Okay. Mm.
Alltid lite extra bör.
Har du Mocha Master?
Mm. Och en kapselmaskin också.
Jag förstår. Är det kaffet viktigt för dig?
Ja.
Hur ser ditt förhållande till sovsäck ut?
Det är inte så välutvecklat, tänkte jag säga. Men det var länge sedan jag sov i sovsäck. Men det är lite obekvämt. Jag vill gärna ha den öppen i så fall.
Mm.
Det är tajt.
Jag tänker mig att alltså, som fotbollsspelare, som ung i alla fall, då, då äger man en sovsäck.
Mycket, en upplösbar sån madrassaktigt och en sovsäck.
Berätta det där om UFO-t.
UFO-t?
Mm.
Vilket är UFO?
Ja, det som du en gång såg.
Jaha. Det var för länge, länge sedan. Nej, no, men det är ett UFO. Liksom, men jag har, vi har haft...
Spöken?
Spöken
mm.
har vi haft. Mm. I... Och har någon form av också.
Aha, även i nya huset?
Ja.
Okej.
Okay. Men, ja, men i, när vi bodde först i Tyskland så hade vi någon form av annan energi. Så kökslådor öppnades och tvn sattes på och musikspelaren... sattes på också, så att vi flyttade sen.
Av rädsla för spöket?
Nej, vi flyttade för vi behövde ha en bättre lägenhet, men det var ingen trevlig känsla. Det här, den här energin eller vad man ska säga som vi har i huset nu är snäll.
Okej, okay. Men hur yttrar
eller att jag inte ja, men det är fotsteg som hörs och som inte går att förklara riktigt, för ni och sover och hundarna ligger stilla.
Mm. Jo, en sak som du ska eller har ägnat dig åt, och jag antar att du inte gör det så mycket nu med coronatider och så, men det är ju föreläsningar.
Ja.
Vad pratar du om då?
Antingen så är det ju fotboll rent, alltså kanske karriärsmässigt och hur det har sett ut, eller så handlar det om fotboll och jämställdhet och genus.
Mm.
Så att jag hann inte med så mycket innan från när jag flyttade hem till det blev corona, så att det är ju en... bredvid mitt hundpensionat så är det någonting som jag vill fortsätta med.
Mm. Gick det bra de gånger du gjorde det?
Ja, men det tycker jag ändå. Jag vet inte riktigt om man säger direkt till ansiktet heller till någon som har precis föreläst att vi tyckte du var dålig. Men jag fick positiv feedback efteråt i alla fall.
Mm.
Så att, jag hoppas att det var sant.
Har du haft det bra?
Ja, det var väldigt trevligt.
Stort tack för att du kom. Ja, eller för att jag fick komma
tack
hit.
För att jag fick vara med.
Ja, Nilla Fischer, vilken underbar skånska hon talar. Och vill du se henne spela blir det i skrivande stund svårt. All fotboll spelas för tomma läktare på grund av orsak. Men matcherna streamas ju på internet. På linkopingfc.com finns info om det. Glidtacklar gärna in på Värvets Instagram och kolla in uppvärvningar. Och skriv något till mig, vet jag. Snavla Värvet är användarnamnet du vill följa där. Tack på förhand. Vi som gör Värvet, ja det är ju jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och Acast, och vi går mot en kanonsäsong rent intervjumässigt, så stay tuned. Tack för att du lyssnade också. Hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Pliny Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!